This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det här är podden Vad skrattar du åt? En podd om humor där vi pratar om just detta med komiker och andra humornördar. Jag heter My Gudmundsdotter.
Och jag heter Erik Broström. Du hittar oss på sociala medier. Där heter vi My.Gudmundsdotter och Impro Erik.
Nej, det stämmer inte. Jag heter My Gudmundsdotter i ett ord.
Ja, ah, gör du? Ja, ah, men då tycker jag att ni ska ge fan i att söka My.Gudmundsdotter, för då hamnar ni helt fel. Men jag heter Impro Erik.
Och tillsammans heter vi Presens Impro. Och går in på vår hemsida presensimpro.se så kan du se när vi spelar föreställning. Och det gör vi ofta, men inte just den här veckan, för nu är det sportlov. Men nästa vecka spelar vi föreställning igen. Och det är också så att vi har en kurs nästa vecka. Och som lyssnare på den här podden har vi ett erbjudande som är helt oerhört bra.
Vad är det för erbjudande?
Jag trodde du skulle berätta. Men jag kan göra det.
Ja, men du verkar vara så i gasen. Så jag känner att jag kan inte komma upp.
Jo, men jag
där.
Tror aldrig vi har gett våra lyssnare den här möjligheten. Men du kan gå en kurs i Impro Comedy för Hans Kvist på onsdagar, är det va? 19.30?
Jag tror att det är tisdagar.
Det var inte en
19.45.
Ja, men du ser. I alla fall, den kursen kan du gå och få 500 kronor i rabatt.
Och vad behöver man göra då?
Då skriver du in koden VSDO. Alltså akronym för Vad skrattar du åt? Impro. VSDO Impro.
Hur länge räcker den? Hur länge gäller den?
I 3 dagar.
Oh shit! Så på lördag kväll är det slut?
Jajamän.
Oj. Ja, då får man verkligen passa på. Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig ett alternativt sätt att skapa humor på.
Ja, och det är bara just den kursen som denna kod gäller för. Vi har pratat med Isak Jansson i detta avsnitt.
Jajamensan, och då pratade vi inte om någon sån här fåniga saker som impro. Vi pratade om ren, skär, hederlig gammal stand-up med om Bill Hicks och hans karriär.
Är man nyfiken på Isak så är han anträffbar på sociala medier.
Sök honom i sociala medier.
Han har också en show tillsammans med vår gamla vapendragare Ola Aurell som heter Quick, en humorshow. Den finns att tillgå på YouTube och Spotify i detta nu.
Just det. Om ni vill höra absolut mer av Isak Jansson så tycker jag också att ni ska checka in Rollspelsklubben som också är nominerad i årets stand-up-gala.
Det är väldigt väldigt bra podd. Många som är intresserade av impro som vi är intresserade av gillar den podden.
Ja, och du har ju varit med.
Ja, jag var med en gång.
Ja, jag har inte fått vara med.
Nej, Isa kanske hör det här och bjuder in det. Jag vill ha revansch, jag vill vara med igen. För jag kände att jag knappt fick någonting sagt.
Ja, det känns som att det är mer rimligt att jag får vara med en första gången än att du får vara med 2 gånger.
Gud vad vi krystar in Isan. Vi kommer till Rollspelsklubben.
Ja, nej, men vi hade ju ingen av oss hade ju någonsin träffat Isak innan det här tillfället.
Nej, gud, nej.
Så vi passade på att lära känna honom lite och fråga:
vad skrattar du åt?
Let's go. Let's go. Oh, did you want to? I'll let you.
I'm in a glass case of emotion.
Snap out of it.
I got a fever and the only prescription is more cowbell.
Oh
my god.
Du ser ju själv hur jävla glad det är, va?
I am ecstatic to be a part of this.
What do you mean funny? Funny how? Tell me what's funny.
Nu skrattar jag väldigt mycket. Jag försöker skriva skämt om bra åsikter som framförs med dåliga argument.
Ja, kan man få ett exempel?
Det är väldigt kul. Ja, men det senaste är ju det här nu med coronaviruset.
Ja.
Så har det kommit lite såna här typ, alltså bild, jag vet inte om man ska kalla det memes eller vad det är för någonting, men så folk skickar sån infogrejer om så här det var någon som är ganska spridd, som jag sett på flera ställen, som är så här 5 stycken myter, och så försöker de ta död på det med 5 stycken fakta.
Ja, just det.
Och så är det första 3 rätt bra grejer, och sen 4:e är ett inte en myt, och det andra är att det inte är fakta. Och det blir jag så oerhört provocerad, för någonstans är det här skitbra att, ja, att påminna folk om att det här inte överreagera kring det med coronaviruset, utan ta reda på rätt saker och rätt info och bete sig vettigt och sunt kring,
ja,
det här.
Ja.
Och sen ändå failar man med det.
Ja.
Det tycker jag, det finns något oerhört roligt i det. Just också för att någonstans, jag är helt för den här informationen.
Mm. Ja.
Men ni kan inte göra det så här lätt för mig att kunna bara frånse det här.
Ja.
Och särskilt om man nu är en sån person som hetsar och tycker att vi måste, jag vet inte, anfalla Kina för att stoppa det här coronaviruset. Om man nu är en sån extremist på något vis. Så
ja,
här bara ger du dem vatten, ja, bara, på sin kvarn.
Ja, det är bara mer bränsle liksom.
Det är lite,
ja,
så, för det var ju lite mer så för kanske, alltså innan SD blev lite mainstream, när de var lite mer edgy utåt kanten.
Ja.
Så var det väldigt mycket så inom humor, just att folk bara kallar dem för idioter.
Mm. Ja.
Och man gjorde ganska billiga skämt liksom, om att de hade små kukar och hela det kittet. Och det var också en sån grej där det var som att säga, fast ni spelar dem lite i händerna just nu.
Ja.
För ni framstår ju inte som särskilt mycket bättre än dem just nu, när ni bara kallar dem för puckon.
Ja.
Så här, sånt kan jag tycka så väldigt, jag menar, det finns så kul i just det här med, alltså, när det ändå är liksom någonstans bra argument, alltså någonstans håller jag med. Det är bara att det är liksom formulerat på fel sätt.
Ja, men det är när det är illsinnad humor på något sätt, att det nästan känns som att du är ute för att såra någon som du inte håller med. Då tappar du ju garden direkt. Alltså du blottar ju på något sätt din ilska och osäkerhet, och då vet man exakt vad man ska trycka på för knappar för att komma, ja, åt dig liksom.
Ja, men särskilt också om din agenda är att försöka stoppa intolerans.
Ja, eller hur?
Så. Och du är bara intolerant själv.
Ja.
Då har du ju misslyckats totalt. Du måste göra något lite smartare i ett sånt läge.
Ja.
Det är ju lite skillnad på, absolut skillnad på humor och åsikter eller vad heter det, argument och sådär, såklart.
Mm.
Alltså nu, någonstans så fokuserar jag mer på liksom, alltså argument framför dåliga skämt. Men att det går lite hand i hand på något vis i det här. Att man vill så gärna tvåla dit liksom motståndet. Att man skiter i att riktigt kolla upp sina egna argument, eller i alla fall liksom gå igenom de 2 varv.
Mm.
Får verkligen dubbelkolla så att det man säger faktiskt stämmer och har någon slags tyngd i sig innan man kastar in det i debatten. Och så står man där med byxorna ner och tycker att vad konstigt att jag fick mothugg på det här. Men ja, hur som helst. Men just den där coronagrejen, jag blev så provocerad av den. Och sen så engagerar jag mig. Ja, skitsamma, det är...
Tänker du så generellt med ditt eget material, att du är väldigt noga med att... Är du perfektionist när det kommer till ditt eget material?
Nej, jag är nog inte det. Jag skulle vilja vara det.
Ja.
Jag är ganska slarvig med mitt material.
Ja.
Mm-hmm. Jag kan liksom komma på... Efter att jag har kört ett skämt i 2 år runt om i landet, sådär, att jag bara, men vad fan, det där ordet betyder ju något helt annat. Varför har jag haft med det? Så att jag är ju inte alls så perfektionistisk.
Ah, okej. Okay. Hur, apropå politik, är du politisk?
Ja, fast jag är nog ganska, jag är inte sådär, jag tycker ju så här, det här är kanske en, jag har ju alltid tänkt och tyckt att så att som komiker så kan man inte riktigt ta ställning.
Mm.
Mm.
För gör man det så tycker jag lite grann att man... Då är man någonting annat. Då har man en åsikt. Och då kan man inte skämta lika fritt.
Okej. Men det intressant, sagt, för ämnet som vi ska prata om idag, som vi inte ska gå in på än, han är ju väldigt politisk.
Ja, men verkligen. Men, alltså, men å andra sidan så har jag ju såklart åsikter. Det säger jag inte. Men jag kan vara försiktig med att framföra dem på en scen. För att jag vet att så fort jag tar parti så blir jag någonting annat.
Känner du rädd att du blir exkluderad från de som inte tycker som du? Eller,
ja, men lite så. Jag tänker så här, Schiffert har ju hamnat där idag. Att han så tydligt tog ställning mot SD och blev socialdemokrat och allting sånt där. Att då tappar ju han en stor del av publiken som bara avskriver honom som sosse och vänster. När hans åsikter och skämt, eller inte åsikter, men hans skämt kan ju lika gärna tillämpas på en höger och en vänster publik. Och det är lite synd där, att man tappar den.
Alltså sidan. Tage var ju väldigt vänster, men de hade ändå en publik från vänster och höger, så att det går ju.
Men det var ju också
att...
en tid där det inte fanns någon höger.
Ja, exakt.
Ja, men, och de bjöd också in väldigt tydligt till diskussioner, kändes det som, att de det var inte så att deras humor drev en tydlig agenda hela tiden, utan att det fanns, de kunde skämta om sig själva och sin egen åsikt, samtidigt som de skämtade med en åsikt de inte delade. Och det är väl det som är fördel med en komiker, att man inte är en politiker som har en tillhörighet, att man faktiskt kan påverka någons åsikt genom att dra ett skämt på ett smart sätt.
Exakt, det kan jag tycka, för jag kan förstå att man känner, jag är själv inte politisk när jag improviserar, såklart, alltså, det är ju svårt att köra.
Det finns inget utrymme för det.
Nej, det är oerhört komplicerat i och med att det är en samarbetsform också, för då måste jag vara helt säker på att allting landar precis så som jag tänker att det ska landa.
Så kan det gå illa jävligt fort.
Det är farligt. Men jag uppskattar ju politisk humor. Jag tycker om satir, och jag tycker om när någon verkligen tar ställning och tar tillfället att använda sin röst till att skapa rättvisa. Så jag uppskattar det, men jag förstår skörheten i att våga göra det själv.
Ja, jag tänker så här, att det jag tycker är så härligt med humor, vi kommer säkert komma tillbaka till det sen när vi pratar om huvudtemat.
Exakt, som jag absolut inte får säga.
För det står inte i rubriken när man klickar på.
Jag vill inte spoila.
Nej.
Inte ett ord.
Nej, men det jag kan uppskatta med humor är ju det, särskilt idag när vi har så polariserat samhälle, där ens åsikt också är en del av ens person väldigt mycket. Att man är uttalat vänster eller höger, och man är den personen på väldigt många plan. Så tror jag att det är så jävla viktigt att vi har en humorscen som någonstans är obunden. Att man ska kunna gå på Norra Brunn, och det spelar ingen roll vad du har för politisk färg. Och du ska kunna gå dit, och sen så kanske du blir kritiserad i den åsikt du har. Men du ska nödvändigtvis inte känna dig påhoppad, utan kritiken ska ligga i åsikten du har, eller ideologin, och inte i den person du är, eller vem du nu, vad du representerar. Alltså, det jag menar är att jag tror att humorn har en så jävla viktig roll i samhället, av att vara den här bara den här figuren utanför som bara pickar hål på all idioti, och pekar och säger så här, kolla vilka korkande kläder de har på sig.
Ja.
För det behövs någonstans, för att särskilt när man är så polariserad, när man inte riktigt törs ta ställning till någonting, för att det kommer säga så mycket om vem jag är och vad jag representerar, och det bygger mina filter och allt vad fan det här är för någonting. Ja, ni fattar vad jag är ute efter. Så är det så väldigt viktigt att känna att komikerna, det är okej att lyssna på den här komikern.
Ja.
Jag behöver inte känna att jag måste tillhöra en viss politisk parti för att lyssna på det.
Och man kan känna att de kommenterar hur det är, inte hur det kanske borde vara.
Precis.
Kanske mer bara säger, så här ser jag det, och så kan man känna igen sig oavsett om man håller med eller inte.
Men för det tycker jag, det tänker jag att jag tror särskilt svensk stand-up gjorde sig en sån jävla otjänst av att en björntjänst heter det, men att man, när vi höll på som mest att bara pissa på Sverigedemokrater och folk som röstade på Sverigedemokrater, det vi egentligen gjorde var att vi skapade en massa missnöje för humorscenen, särskilt när skämten var så himla infantila och liksom billiga på något vis.
Ja.
Och det tror jag absolut många tar med sig nu, att man tycker liksom att stand-up är någon slags vänster media på nu. Så att man tappar en publik, precis som etablerad media också har gjort nu över en längre tid.
Ja, men håller inte det på att förändras, eller är det jag som bara tänker så för att jag är
så
inte
sjukt
höger?
Långt utåt vänster.
Nej, men att det är väldigt många på radio och olika humorpoddar som ändå är uttalat högerkomiker.
Jo, kanske, men Jag tror att det där har ungefär varit på samma nivå. Det var ju lika mycket, men det var som att för några år sedan så var, jag tänker som de som röstade på Sverigedemokraterna var någon slags osynlig. De var som spöken i samhället. De fanns inte. Man visste inte om de var verkliga ens en gång. Och då kunde man stå på Norra Brunn och kalla dem för idioter. Mm. Och ingen reagerade. Men idag så plötsligt så kallar du Sverigedemokrater för idioter på en scen, så kan du få folk som faktiskt säger ifrån. Och faktiskt, folk som kanske inte röstar på SD men ändå känner folk som röstar på SD. Mm. Som inte alls ser det på samma sätt som många ändå gör.
Mm. Märker du av det, du som är ute på klubbar?
Ja, men det skulle jag nog säga. Det har blivit en superstor skillnad just det avseendet. Men där kan jag någonstans tycka att så här, nu är jag ju verkligen inte sverigedemokrat, så jag är väldigt långt ifrån dem politiskt, men det jag kan tycka är att så här, det jag kan tycka är snyggt med humor är om man kan gestalta någonting, eller man kan prata om ett ämne som får sverigedemokraten i publiken att lyssna och hänga med hela vägen och ändå kritisera dem på ett, så här, på ett sätt som får dem själva att tänka till. Och inte bara stå där och tycka så här, alla som röstar på Sverigedemokraterna, de är dumma i huvudet. För den personen, då är den personen stängt av redan. Och där krävs det lite grann från komikern att den är lite utanför samhället, att det är någonting annat någonstans.
När kände du att det var humor du ville hålla på med?
Jag vet inte, men jag har hållit på så länge, så att jag har ju hållit på med humor. Man börjar med det långt innan sådär, så innan stand-up. Så någonstans har jag alltid drömt om att få hålla på med humor på olika sätt. Jag spelade ju ungdomsrevy och sådana saker
i Svärdsjö.
Ja, och ännu längre tillbaka så höll ju jag och Thomas Eriksson då, som en god vän till mig sen barnsben.
Ja, som också har besökt den här podden.
Ja, men vi spelade ju små sketcher i kudderummet på fritids. Alltså så det går ju långt tillbaka. Livlig fantasi kan man väl kalla det.
Vad växte du upp med för någonting? Vad gick varmt hemma? Eller vad fanns det några förebilder eller någonting som du skrattade åt?
Ja, men alla de här gamla klassikerna, men så här, Galenskaparna, Monty Python, Jim Carrey var ju fan, det var ju inte en barndomsidol. Alltså, fan,
vad var det med
Ace
Jim?
Ventura? Eller?
Ja, Ace Ventura var ju... Jag såg om den och fan, man har ju glömt homofobin. Ja. Som är, hela första filmen.
Just det.
Stora twist i en enda stort sånt bögskämt egentligen. Textet är inte ett bögskämt, men det är väl så här trans... det är någonting som inte känns 2020 över hela manuset till Ace Ventura 1.
Einhorn is Finkel. Finkel is Einhorn. Einhorn is a man! Oh my god! Einhorn is a man!
Eldar upp kläderna liksom, fan. Det är så extremt. Som våldtäktsduschar.
Stackarn.
Nej, det där håller ju inte så.
Jag skrattar ju ändå åt det, men jag tror att jag skrattar åt det mer för att det känns som en sån extrem reaktion.
Exakt, nu känns det nästan som en karikatyr på en homofob.
Ja, för då var det kul, för han har kysst en kille, men nu är det så här, vad fan, det är så over the top.
Men jag tycker, jag såg också om mig Ace Ventura, men inte den, utan den andra.
Ja, just det, Nature Calls.
När han ska ur noshörningen.
Ja, just det.
Och den här familjen kommer förbi i bil och tittar på, she's giving birth. Och han kommer ut, liksom föder ur mans. Alltså, det är så hysteriskt roligt.
Ja, det är bra. Nej, det är väldigt roligt.
Sjukt kul.
Alltså, Dumdummare, det är en sån här film som jag skrattade så mycket åt den som barn, så att jag, man såg den flera gånger, och den bara gick på repeat. Alltså, fy fan, vad jag älskade den filmen. Den är fortfarande en av de bästa humorfilmerna som någonsin gjorts.
Den är väldigt rolig.
Jag tycker det är väldigt roligt i Dum och Dummare, den här hitmanen ser till att åka med dem, och de bara sitter och gör honom skitirriterande, typ den här:
Hey, wanna hear the most annoying sound in the world?
Och mycket av det var ju bara så här ad-libbed av Jim Carrey och de pollade sig med varandra.
Den, det är också så här kul med Dumdummare. Jag tänker det samma sak också med de här hotshots och de här tittar vi flygfilmerna.
Ja.
att man, när man ser om dem så här i vuxen ålder, så upptäcker man massa skämt som man inte förstod som barn. Jag skrattade jättehögt åt Hot Shots, jag tror att det är Hot Shots 2, där presidenten håller fram ett kakfat. Det är en general och så är det en, den här kvinnan som han blir förälskad i sen, hon som är från CIA eller något sånt där. Presidenten håller fram ett kakfat och så säger han så här:
Cookie.
Not me, sir.
Young lady.
No, thank you.
No, I was just offering him a young lady.
Jag skrattar så mycket så att jag fick lite ont i magen. Den är så dålig, men den är så bra.
Det är Lloyd Bridges också. Det var ju både han och Leslie Nielsen var ju så dramatiska skådespelare först, tills de blev äldre, och då insåg folket att, vänta, de är ju roliga. Deadpan liksom.
Ja.
När började du med stand-up då?
Jag började 2006, då gjorde jag den här Bungee Comedy.
För, ja, men för vi är jämn gamla, vi gick ju gymnasiet samtidigt, du är 84, eller hur? Ja. Ja, och 2006, då gick du fortfarande i tredje ring.
Nej.
Men vi gick ju ut 2003, vad dum jag. 2004 gick vi ut. Just det, vad dum jag tänkte fel. Nej, 2006 började jag på Freedom, så var det.
Säger man fortfarande ring och sånt i gymnasiet?
Det gör man.
Okej. Okay. Ja, nej, men jag var inte faktafel, jag bara var nyfiken.
Gud, jag vaknar precis, jag har min hjärna inte riktigt med ännu.
Men, det heter tredje ring.
Men du höll inte på med stand-up i Falun?
Nej, ja, alltså det där är ju diskutabelt. Men jag och Thomas gjorde ju lite sketchföreställningar. Då hade vi liksom så här stand-up-inslag eller så, när vi typ på eller nästa sketch.
Ja.
Och det där var, då skrev vi ändå små skämt så där som vi körde. Förlåt.
Ingen fara.
Jag tror vi själva trodde nog att vi var superunika och hittade helt briljanta ämnen som ingen hade vidrört vid tidigare. Men så här i efterhand så kanske det inte var världens ohackiga material.
Mm.
Så han gick ju teater och var ju verkligen, gillade att synas och uppträda. Men vad gick du? Banofri?
Nej, jag gick human, heter det, var som human. Sam egentligen.
Ah,
så.
Ja, ja.
Men jag var ju alldeles här, för att jag höll på mycket med... man höll på med sketcher och allt möjligt sånt där. Men sen hade jag en period där jag tänkte såhär, nej, men det där är inte riktigt min grej. Såhär, man ville vara lite ballare. Man gick i högstadiet, gymnasiet sådär. Hade en sån kris.
Och din bror gick ju teater också.
Ja, just det.
Och
det,
tror
jag, det bidrog också kanske till att jag liksom, det är inte min grej.
Det är hans
grej. Men så det där hittade jag tillbaka. Men någonstans har jag alltid varit så kreativ. Det har jag alltid gjort, kreativa saker. Vi gjorde ju så små filmer och sånt där i gymnasiet istället. Så någonstans hade jag någon idé om att jag ville hålla på med media mera. Och så var, tyckte jag, det är kul att skriva. Så det har jag också tyckt har varit kul. Sen har jag inte varit så aktiv inom det tills nu egentligen. Men, så det fanns ju också där. Och då gick jag en skrivkurs när jag gick ut gymnasiet på Åsa folkhögskola. Och där var det några som, det här är ju rätt konstig som story, men där var några som började med sån här, med poetry slam.
Jaha. Mm.
Och så blev man liksom lite så här, men fan, jag testar det där. Och så gick det rätt bra, men jag hade ju liksom inga riktiga dikter som jag läste, utan jag läste ju mer så här roliga, nästan kåserier eller som små berättelser och sådär. Så att det var ju inte så mycket poesi, men det gick ju väldigt, väldigt bra i tävlingen. Så att jag...
comic relief i slam poetry.
Ja, men många av de här som var mer välbitna poeter, de tyckte att det var för mycket stand-up.
Ja.
Och om jag körde de där dikterna på en stand-up-scen, så tyckte de att det var för mycket poesi. Så någonstans så låg det precis någonstans i mitten. Och så höll jag på där ganska länge, men jag menar, jag hade ju inga poesireferenser, eller jag säga, inte poesireferenser, poesiförebilder. Utan mina förebilder var ju ståuppkomiker. Och jag var ju mer inspirerad av så här, George Carlin och Bill Hicks och Woody Allen än vad jag var Bruno K. Öijer. Så att det kändes väldigt naturligt ändå att testa stand-up. Och det var ju någon dröm som jag haft jättelänge, till och med innan jag började med poetry slam. Men poetry slam blev liksom det naturliga sättet upp på scen.
Ah, ja, ja. Mm.
Och jag kanske behövde köra poetry slam i, jag vet inte hur länge jag körde, tre eller fyra år kanske till och med.
Mm.
Jag kanske behövde det för att bygga upp någon slags självförtroende och ställa mig på scen själv och göra mina egna texter.
Och då var du med i Bungee Comedy.
Just det. Och då var jag med 2006 på hösten, och så giggade jag inte mycket 2006, och 2007 brukar jag säga att jag startade egentligen.
Mm.
Men hur gick det då i tävlingen då?
Alltså, de hade en deltävling och den vann jag. Alltså, och det var ju så där första gången man är med. Man har ju ingen aning om det man gör ens är halvkul, och så vinner man. Och det var ju sån där som självförtroende boost utav.
Och det var första gången på scen som stand-up, mer eller mindre.
Ja, precis. Mm. Det var på Helens krog nere i källaren där hade de en scen som de körde bandy comedy.
Mm.
Och sen hade de då finalen och där kom jag inte ens bland topp tre. Jag vet inte vad, jag kom liksom onumrerat då.
Mm.
Bombade du då? Jag har hört att det är vanligt att man säger det går skitbra första gigget, så går man upp med världens boost och sen så funkar det inte alls eller flyger.
Jag körde det där första gigget och sen körde jag några gigs här på Big Ben. Jag fick några tider som jag körde grejer. Men jag var lite inställd på att säga, nej men fan, jag har tre minuter. Jag har ju massor material här. Så jag bytte ut allting. Jag körde en helt ny tre minuter sen till finalen. Den var inte lika bra som de första tre minuterna. Sen, där var det också en sån syn på stand-up som skiljer sig lite att det finns en viss generation, en viss inriktning inom stand-up där man ser det som att man skapar sig en bra rutin och sen slipar du den rutinen. Sen finns det en annan skola som är mer så här, men man skriver nytt och man är kreativ och man jobbar så här hela tiden. Det är, någonstans är det en sån här teaterskola kontra en manusskrivarskola, som man kan säga. Och där så enligt den här gamla skolan då, av att man kör sina tre minuter tills de sitter som berget, så tyckte de att jag gjorde fel av att byta material. Nu vet jag inte om det är förklaringen, men det är den förklaringen jag själv väljer.
Ja, men det fick jag. Jag körde ju lite stand-up för 2 år sedan nu. Och jag bytte ju hela tiden. För jag tror att det är för att jag är improvisatör och bara kände att så här, det känns som att jag lurar er. Jag har ju faktiskt sagt det här förut.
Sen bryter sin rutin och bara, det är fake, det är fake!
Det är inte sant. Min dotter har fyllt 7 nu.
Nej, det hände inte mig på vägen hit.
Ja, men det kändes väldigt konstigt att stå och säga samma saker hela tiden. Och inför den här podden så lyssnade jag på en podd om Bill Hicks. Rule of Three, har du hört den podden?
Nej.
Det är en podd om humor. Som den här podden är lite inspirerad om, faktiskt. Mm. Och,
visste inte du det?
Nej, bara,
är det därför vi gör det här? Fan! Jag trodde det var en originell idé.
Och då är det 2 stycken stå-up-komiker och en som skriver manus som har den podden. Och han, den här, som inte är stå-up-komiker, jag tyckte det var ganska uppfriskande att höra så här, jag hatar stand-up! Så att han bara rantar på hur dåligt han tycker det är med stand-up. Och han är ändå humornörd. Och verkligen älskar humor och analyserar humor och har skapat den här podden och så bara, men av alla humorformer jag tycker det är så svårt med stand-up för man skriver sitt material och man står och bara nöter samma skämt hela tiden och det handlar, vem som helst skulle kunna göra det om man bara hade tid och så vidare, även om jag håller med om allt han säger, men det var ändå ganska uppfriskande för i min värld så känns det som att ska du gilla humor, då ska du liksom sätta stand-up på prispallen. Det ska få guldmedaljen. Ja. Det är liksom det som är the shit. Och sen så resten är bara så här, men det är sånt man börjar med för att bli stå-up-komiker.
Ja, men så är det väl. Stand-up har väl vuxit i Sverige till att vara den mest creddiga humorformen, alltså inom humorkretsar. Det måste det vara. De har en egen gala. Alltså det finns ju någonting där att vi håller det över sketch och impro.
Såklart så finns det ju en underdog känsla också.
Från stand-up uppemot finkulturen.
Tror jag. Men i alla fall så var, när jag började hålla på med stand-up så var det ju väldigt mycket så att du måste verkligen köra dina minuter, gör det tajt och sådär.
Ja. Ja, men det där är nog en liten äldre syn på stand-up som är lite förlegad idag. Jag tror att både mycket på grund av Louis C.K. där som kom in och skrev en ny timme varje år.
Just det.
Som i Sverige så var det egentligen bara Magnus som gjorde det innan, bet ner.
Ja, just det.
För alla andra var det helt, det fanns inget syfte att göra det. För Sverige är för litet det fanns liksom det är klart att då måste du ut och turnera supermycket hela tiden för att det ska vara värt att skriva en ny timme per år.
Ja.
Men det är lite olika skolor och sen har man också kommit in i, folk har ju åkt till Edinburgh till exempel och sett hur så här, brittiska komiker skriver en timme per år också och inser att det där går ju också, man kan bli skitbra också på att producera. Medan tidigare så tror jag att svensk stand-up i alla fall, det kommer ju av skådisar som har börjat med det, så de har ju haft någon slags skådisperspektiv på det av att man repar in någonting så det sitter i ryggmärgen. Och den synen har funnits väldigt länge inom svensk stand-up, men först nu börjar ändras. Så där tror jag att jag gick på en nit genom att byta material. Sen å andra sidan, vare sig det gamla eller nya materialet var särskilt bra så här i efterhand. Så att jag tycker det är fullt rimligt att jag inte vann.
Ja. Men det är ju ofta så där, för det är ju samma sak. För det var ju det. Det var ju liksom folk som var aktiva som skådespelare som började köra stand-up. Och så som jag har förstått det, så var det till och med att de översatte bara monologer från England eller USA. Liksom. Mm. Jag ska göra den här monologen idag och få folk att skratta. Och det fanns inget fel med det i deras öron liksom. Och det var ju samma sak med impro. Det kom också in via liksom den här teater, lite mer svåråtkomliga, flummiga, teatrala världen. Och jag tror att båda humorformerna initiellt kanske led av det lite. Nu fick ju stand-up ganska snabbt komma in på tv med Slängde i brunnen och så. Men ändå den här grejen att jag tror att man hamnar i en uppförsbacke från att vara ordentligt folkligt som det ska vara. Det ska ju vara någonting när man känner så här, fan, jag hade kunnat gå upp och göra det där. Mm. Och om det då står någon slags skådespelare elit och gör det.
Mm. Mm.
Och inte särskilt bra om man kollar på hur tiden har gått, liksom, hur revolutionen har gått.
Mm.
Det är klart att då blir det som liksom en annan grej som ingen kan göra.
Mm.
Förutom om du har gått scenskolan. Liksom.
Mm.
Men det börjar förändras även för oss, tror jag. Och det är ju skönt. Det har bara tagit 40 år. Vi ska ha lite reklam, men när vi kommer tillbaka så kommer vi fortsätta att prata med Isak Jansson, och då tar vi upp ämnet Bill Hicks.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du sa här i förbifarten att Bill Hicks var en inspiration för dig redan innan du började med stand-up.
Ja, men precis.
Mm. Hur kom du över honom?
Jag kan förklara hur jag hittade Bill Hicks. Det var egentligen min kompis Staffan, som storebror hade. Jag tror att det här är sant. Jag kan ha liksom minst det här på fel sätt. Men så här minns jag det, som att Staffan fick tag i ljudfiler. Det här är ju liksom lite Napster-tid då, när man delade filer. Så.
Ja, ja.
Och då vet jag, de här Bill Hicks-albumen var det första vi fick lyssna på. Så vi lyssnade bara på det som ljudfiler. Och jag minns det som så jävligt roligt.
Mm.
Jag kommer inte riktigt ihåg exakt vilka album det var jag lyssnade på först. Men sen började man gräva i det, och så hittade man då Relentless och...
Mm.
Vad heter de andra här? Revelations heter de väl, sådär. De här hans det finns någon annan som heter så här, jag tror han heter One Man eller något sånt där.
Ja, en som heter Sane Man.
Sane Man, just det.
Och sen så har han ju en som är en sån här HBO special också, ja. En halvtimme.
Mm. Och då börjar man titta på filmerna också, så bara nördar man ner sig där. Men det som...
Filmerna?
Alltså hans specials. Ah, alltså, okay. Hans, så att, det som var så... Det som jag föll för med honom, med Bill Hicks, var ju det här att... Alltså så här, det finns två saker som jag föll för med Bill Hicks. En sak var ju att han pratade om grejer som... på ett sätt också som var så väldigt så här rått och rakt. Mm. Och också att många av hans åsikter som han presenterar i sina skämt blev också åsikter som jag tog till mig av någonstans. Alltså synen på religion, så abort.
Boy, I've never seen an issue so divisive. You ever seen, it's like a civil war, isn't it? Even amongst my friends who are all very intelligent, they are totally divided on abortion. It's unbelievable. Some of my friends, for instance, think these pro-life people are annoying idiots. Other of my friends think these pro-life people are evil fucks.
Massa andra saker. Så egentligen,
drogerna då?
Ja, alltså egentligen ja, fast jag var ju verkligen långt ifrån droger i min uppväxt. Som en liten grabb i en liten. Vi försökte, vi fick bara aldrig tag i det. Gick och så torkade sån jävla skvattram från myren och försökte röka det. Det hände ju ingenting. Men så rent principiellt så var ju också för det. Så alla hans, han är ju väldigt, vad ska vi säga, liberal egentligen, hans tankegångar. Och det var ju en sån grej som verkligen influerade mig.
That's what I hate about the war on drugs. I'll be honest with you. It's what I can't stand. It's all day long. We see those commercials. Here's your brain on drugs. Just say no. Why do you think they call it dope? And then the next commercial is this bud's for you. Come on, everybody. Let's be hypocritical bastards. It's okay to drink your drug. We meant those other drugs. Those untaxed drugs. Those are the ones that are bad for you. Nicotine, alcohol, good drugs. Coincidentally, tax drugs. Ooh, how does this fucking work?
How about a positive LSD story? Wouldn't that be newsworthy just once to base your decision on information rather than scare tactics and superstitions and lies? Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration, that we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we're the imagination of ourselves. Here's Tom with the weather.
Och som verkligen var så där, det var sånt slag i magen av ärlighet. Mm. Som jag inte hade hört i någon annan komiker. Mm. Eller någon annan humor egentligen. Mm. Och visst, så Seinfeld fanns ju, det var ju jätteroligt också. Men här var det, liksom, här var det någonting som man ändå kunde säga så här, jag håller med den här killen. Och också att det var så vrålkul och att det var väldigt förbjudet. Mycket av det han ska ju också, det är också så här tacksamt. Så här, i efterhand så kan jag tycka så här, det är väldigt mycket så här, tonårsämnen. Mm. Som jag idag kanske inte hade lockats av på samma sätt. Men han pratar ju väldigt mycket om så här, bra musik till exempel.
They say rock and roll is the devil's music. Well, let's say that it is. I got news for you. Let's say that rock and roll is the devil's music. And we know it for a fact to be absolutely, unequivocally true. Boy, at least he fucking jams. Okay, did you hear that correctly? If it's a choice between eternal hell and good tunes or eternal heaven and new kids on the fucking block, I'm gonna be surfing on the lake of fire, rocking out. Oh, come on, Bill, they're the new kids. Don't pick on them, they're so good, they're so clean cut, and they're such a good image for the children. Fuck that. When did mediocrity and banality become a good image for your children? I want my children to listen to people who fucking rock!
Som gammal hårdrockare och lite så svin sur på att Aqua toppade alla listor och så vidare, så vidare. Mm. Så var det så väldigt förlösande att höra någon liksom bara pissa på så här, så George Michael och alla de här liksom
glättiga,
ja, precis, och prata om så här Jimi Hendrix och sånt som man faktiskt själv också tyckte var bra.
Ja.
Så det är såklart, det är ju väldigt mycket så här tonårs perspektiv på saker och ting. Och det gillar man ju också.
Ja.
Vi såg den här dokumentären nu inför det här också, som ni har gjort en ganska välgjord dokumentär, väldigt snygg gjord med stillbilder och grejer och folk som pratar över det. Och det jag slogs över när jag såg den, det var att det verkar som att han var bara komiker. Och alltså självklart så han var väldigt politisk och han var ju verkligen en sån som använde sin röst för att förändra. Men det kändes inte som att han hade något annat. Kompisen han hängde väl var bara humorvänner. Han verkar inte ha någon flickvän. Han verkar ha en bra relation till sin familj, men det var bara så här, ringa hem och typ kolla hur det var. Ja. Men han satsade till 100% på humorn och ingenting annat. Så det var nästan fascinerande att se när han stod och pratade om sex eller relationer, eller när han verkar åka ut och ta väldigt mycket psykedeliska droger i skogen, vilket jag tror var väldigt mysig tid. Men det var inte det var så här, vad får du ditt material från? Du verkar liksom inte ha något annat liv än att bara skriva och stå på scen.
Ja. Men han var extremt arg människa, kändes det som. Alltså att han typ hans kompis berättade i början av dokumentären att han bara för att de ville prata med hans kompis när han kom dit första gången, så är det typ så här, leave him alone, typ att han var väldigt så ifrågasätta auktoritärer hela tiden. Och jag tror att han var väldigt intelligent och att han läste mycket och att han verkligen ville veta hur världen fungerade. Och, liksom.
Och det var faktiskt en grej jag var tvungen att kolla upp innan jag kom hit, men att han dog vid 32.
Det är ju helt sjukt.
När jag ser honom så tänker jag så här, det är ju en 52-årig man som är ute och röker med så här hockeyfrilla.
Ja, när jag tittade på honom så var det så här, han var gammal när han dog.
Ja.
Och nu bara, nej, vänta, det var jag för 6 år sedan. Fan också, det här är...
Han gjorde sitt första gig när han var 13. Och så dog han när han var 32.
Men han har ju också någon sån rutin om hur han går på att han går alltid på klubb, och så beskriver han det som att he's filling up his hate hump, att han liksom nästan han går bär på någon slags puckel som liksom fylls på, för att han måste påminna sig själv liksom om hur mycket han hatar klubb, så då går han dit liksom en gång per år för att liksom fylla upp den här hatpucken. Och det var också en sån här grej, jag tänker som Falun till exempel, de ställen som fanns att gå på, det var ju liksom just såna här
banken,
shoppen och vad fan de hette,
banken och shoppen,
ja, som var såna här fruktansvärda såna syltor egentligen med
där alla häng, där var det ju så.
Ja, man var tvungen
hade Sverigedemokraterna varit stora så hade det ju varit att man hade suttit där, både syndikalister och Sverigedemokrater och moderater och vänsterpartister och så vidare.
Och enats i sunket.
Nej, inte enats.
Nej, okej. Bråkat i sunket.
Men så det där var också en sån här grej som fan vad man det var, han satte fingret på någonting. Och då var det ändå, alltså då ska vi tänka på att det här är ju 2000 som jag någonstans hittade Bill Hicks.
Ja.
Där i kring, alltså då han var död i 6 år.
Ja,
ja. Ja, det är det väldigt fascinerande.
Materialet är 10 år gammalt, men det är fortfarande relevant till någon som växer upp 2000 och är 16-17 då. Ja. Så är det bara att träffa helt rätt. Och men det tycker jag är helt fascinerande.
Han var ju före sin tid och han har ju varit en inspiration för jättemånga komiker. Jag tror att framförallt att det är så han blir ihågkommen. För när jag kommer ihåg redan när jag upptäckte honom också, det var någonstans efter 2000 där någonstans. Då var jag så här, jag vill se mer. Det var typ samma grej. Jag vill se mer. Vänta, det finns bara typ 3 inspelningar här på filmat liksom.
Ja.
Han kom ju liksom nästan aldrig dit att han fick sitt stora genombrott. Han åkte ju till England och var mer uppskattad där.
Vilket man absolut fattar.
För han var så politisk och han var så brysk och krass mot sin egen...
kritiserade religion. I USA, det var ju inte alls lika liberalt med droger som i England.
Kanada också så uppskattades han ju väldigt mycket.
Ja, det gjorde
han gjorde i USA. Men för det är det som är så här, den här storyn där med honom, att han turnerade ju hela tiden. Han var ju bara ute på vägarna och körde. Det är som han säger där med let's strap on this fake smile and plow through this shit one more time. Att han var liksom en sån road comic. Men att i USA så blev han ju liksom, han blev buad av, alltså folk gick ju mitt i hans show. Men sen, det finns ju mycket material med honom som är lite äldre, från att han är yngre, som är mera crowd-pleasing. Så man märker att han har kommit därifrån och sen vågat hitta sin egen röst. Och sen till slut har han kommit till en punkt där han bara, fuck it. Och då har han någonstans blivit den här rebellen då, som har blivit buad och häcklad och hatad.
Och ändå, det var tack vare den rebellen-karaktären som han slog.
Ja, precis. För sen hittar han ju sin publik. Och jag skickade ut ett klipp där med han Ron White när han är med i Joe Rogans podcast där han berättar hur han kunde liksom slakta ena kvällen för publiken bara var, det här älskar vi. Och sen nästa kväll så var det tomt för att han bara skrämde bort alla.
Ja.
Så det var ju det han fick liksom dras med någonstans. Mm. Men en intressant grej också är ju att han var ju inte omtyckt i England av kollegor, som jag förstått.
Aha, okay. Ah, okay.
Att det finns en sån nästan som ett avund bland brittiska komiker rörande Bill Hicks. Alltså han blev ju hyllad i England. Han vann ju priser och åkte runt där och var väldigt, väldigt uppmärksammad. Men de brittiska komikerna tyckte ju så här, de bara, men fan, vi har ju drivit om amerikansk politik jämt.
Ja.
Och här kommer han och gör det, och helt plötsligt är han hyllad som en sanningssägare. Vi har ju sagt det hela tiden. Och samma sak det här,
men det är väl lite det här med att man bara ska prata om, ingen annan får prata skit om mina föräldrar, men nu kommer det någon att faktiskt prata skit om sitt eget land, att det är mer uppfriskande också. Mm.
Men också det här att jag såg i Edinburgh för några år sedan, så fanns det en show till mig som hette så här, Bill Hicks sucks and I'll tell you why. Så det finns ju ett sånt lite agg från brittiska komiker, och också ett annat perspektiv är det här att han inte var så produktiv under sin aktiva tid, så fick han ju ur sig två eller tre specials.
Ja.
Medan som sagt brittiska komiker som heter Edinburgh varje år och skriver en ny timme, de är mycket mer produktiva.
Ja.
Och där tycker man också lite någonstans att så här, med ett sånt, ur ett brittiskt perspektiv, så var han inte det typ av geni som de anser borde egentligen hyllas.
Ja, men exakt. När jag upptäckte Bill Hicks för en vecka sedan så var det ju att jag tittade på ett klipp på YouTube. Och så bara, okej, här skojar han om droger. Det här har jag sett en miljard gånger. Men å andra sidan är det här klippet från 90. Så att det, jag fattar ju att det här var stort när det kom. Jag vill se mer, titta på till. Här är samma rutin, fast det är från 92. Titta på till. Här är samma rutin, fast det är från 87 och så vidare. Det var väldigt mycket, han körde samma rutin väldigt länge. Verkar det som.
Men jag tror också att det som var med honom var väl att det var lite farligt, att man visste inte vart det skulle ta vägen. Det finns ju också klipp där han liksom bara förlorar och skäller ut publiken och
you suck, you fucking cunt, get the fuck out of here right now, get out, fuck you, you idiot, you're everything that America should be flushed down the toilet, you fucking turd, fuck you, get out, you fucking drunk bitch, take her fucking out to somewhere that's good. Go see fucking Madonna, you fucking idiot piece of shit.
Ja, jag tänkte på att så här, undrar varför han kallas för comedians comedian, att komiker ser upp till honom. Min spaning är lite för att han vågar leva ut på scenen. Han gör liksom de här vågade karaktärerna. Det är någonstans där han bara have you ever noticed that in a Waffle House there are pictures of the on the menu of the food that you eat? Och sen så jag bara yeah, och sen så gör han bara typ så att de är apor där inne som är så här, pekar på menyn, och så gör han det 30 sekunder.
Exakt, det är så långt från deadpan och väldigt mycket skådespeleri.
Ja. Och verkligen så här, han vågar ta den risken. Det är lite som att han skiter i vad publiken tycker, och det tror jag att komiker generellt ser upp väldigt mycket till.
Ja. Men alltså alla älskar väl den här. Det finns en sån klassisk, vad ska vi säga, allegori eller vad man ska kalla det. Liknelse eller metafor. Jag kan ju inte skilja på dem där. Men att man vill ju inte se någon som det är från, vad heter den här, Funny People? Nej, inte Funny People. Mm. Ännu äldre filmen. Den här om vad du vill, skitsamma. Det är från den filmen. Där man pratar om att man vill inte se någon göra piruetter mitt på en scen. Man vill ju se den personen stå liksom på scenkanten, så det finns en risk att den trillar av.
Ja, just det.
Och så är det väl med Bill Hicks, att han kunde så att säga tappa publiken, så att det fanns liksom en risk också att se honom.
Ja.
Men det där med att han kör samma material, det tänker jag, där har du ju resultatet av att du är en sån road comic.
Ja.
Att han inte breakade stort medan han höll på, vilket gjorde att han kunde köra 10, nästan 20 år på ny klubb varje kväll. Så de där skämten var ju nya för de som satt i rummet.
Mm.
Ja.
Medan kanske det blev nytt när han gästade typ Letterman.
Ja, men precis.
Och det var innan internet, så det var liksom, fanns ingen spridning på det.
Exakt. Nej. Det är nu det.
Det är nog mer en sån inställningssak egentligen. Att, jag menar, Det var intressant att se, hade han levt idag, hade han ökat sin produktivitet, hade han gjort någonting annat, hade han vad han hade gjort då.
Säkert, det vet man inte. Med tanke på hur mycket han verkade, alltså determined han verkade vara. Ja.
Det finns apropå det här med att komma till England och köra skämt om USA och så blir liksom engelska komiker förbannade. Det var lite som en sak när Louis C.K. kom till Sverige, innan Louis C.K. var någon slags runkargubbe.
Ja. Mm.
Så när han var som mest hyllad så var det så kul, för då var det någon som skrev någon sån krönika om där, ja, man saknar liksom att svenska komiker skulle kunna prata lite mer om sitt privatliv och sin familj som Louis C.K. vågar göra. Mm. Och du vet, man bara läste den och bara, men alla har gjort det.
Ja, exakt.
Alla har gjort det jämt. Det har gjort det från 87.
Ja, jag vet.
Fram till nu.
Ja. Hur tror du vi känner med impro? Alla pratar hela tiden om att man måste åka till USA för att se den amerikanska stilen i impro. Det finns inte här i Sverige och så vidare. Jo, det finns.
Mm. Fast det håller jag ändå med.
Ja, men det är ju så med kritikerna. Ja. De går ju inte ut och kollar.
Nej,
det är ingen som researchar vad som finns, utan det är ju när det kommer någon headline från ett landet där borta som då har alla åsikter.
Ja, verkligen.
Ja. Och man blir så starstruck också. Åh, oh, Louis C.K. står här. Man,
och det här gillar jag. Varför liksom? Inte Sverige det här? Ja. Ja, fast gå ut och kolla. Du skulle bli nog förvånad.
Ja. Mm. Men det är väl alltid så fort någon, när man ser deadpan första gången, så bara, oh, wow, det här är helt nytt.
Ja.
Nej, det här har funnits. Steve Wright har gjort det här sen 70-talet. Det här är ingenting alls nytt.
Nej.
Men en annan grej med Bill Hicks, det är en andra grejen som jag kan idag uppskatta, som jag inte fattade då när jag hittade honom. För när jag hittade honom så var det mest att jag tyckte det var roligt och jag gillade hans tankar.
Ja.
Men idag så kan jag rent humormässigt uppskatta att han är en fulländad komiker. Mm. Det som ni pratade om där med att han gör act-outs, han spelar ut. Alltså någonstans så han har, om man pratar om så här hiphop som fem element, så har ju egentligen, i alla fall inom stand-up, så har man ju också någonstans olika element. Mm. Man kan vara en väldigt så här, fysisk komiker, gestaltande komiker, som så här, vet han, Lee Evans till exempel och så där. Eller så är man deadpan, så där, som de som är deadpan är. Eller så är du mer politisk och så vidare och så vidare. Alltså Bill Hicks är egentligen allt.
Ja, verkligen. Mm.
Han är också extremt provokativ.
Mm.
Och väldigt sådär blue och under bältet. Mm. Och han är mörk också. Mm. Ja. Samtidigt som han också är lättsam. Och det är observationer, men det är också så här korta one-liners. Och det är långa berättelser.
Mm.
Egentligen all form av stand-up finns i Bill Hicks. Mm. Det kan jag verkligen uppskattar rent hantverksmässigt. Och det finns väldigt få komiker som är så allround. Det enda han egentligen saknar är väl så här en gitarr och props. Men det är ganska glad
det är ganska
inte.
Skönt att vi slapp det också. Men för just den provokativa delen också som har inspirerat människor, det känns som att komiker upptäckte Bill Hicks och tänkte, fan vad cool han är.
Mm.
Jag vill också vara så där cool. Och sen så blir de provokativa och tänker att de är coola i det också. Alltså inte alla, men ganska vanligt. Bill Hicks, jag tror aldrig han tyckte att han var cool eller uppfattade sig på det sättet alls. Utan han bara ville få ur sig de här grejerna han tänkte på. Medan jag kan uppleva att när folk försöker vara lite Bill Hicks, då är det lite som att de tycker att det är lite coolt att de vågar vara provokativa.
Mm.
Jag tror inte att det fanns något sånt med Bill Hicks. Det fanns inget val för honom, han ville bara få ur sig det.
Det var ärligt.
Och särskilt efter liksom hans alkoholperiod där han liksom bara egentligen drack och skrek tills han svimmade av liksom. Det var väl också då hans ilska kom fram och han behöll det bästa av den perioden i sin scenpersona som nykter.
Mm.
Jag lyssnade även på Mark Maron när han intervjuar David Letterman, och då pratade ju faktiskt David Letterman om det där tillfället, för att han blev ju bortklippt precis innan han gick bort i cancer.
Ja.
Och det är också med i dokumentären, och jag tänkte på det när jag såg det i dokumentären, var så otroligt sorgligt för produktionsteamet och David själv, att så här, oj då, han var visst döende i cancer, och här ville han, det var väl något religiöst eller vad det var han pratade om, att så här, då så hade de klippt bort det för att de tänkte att det skulle bli för kontroversiellt.
Ja.
Och så här, så jävla jobbigt för dem att få vara med i dokumentären om honom och liksom få höra liksom skitsnacket i branschen kring att de har klippt bort någon som faktiskt döende.
Ja.
Men han räddade ju det ganska snyggt ändå. David.
Mm, ja. Han blev väl hans mors.
Ja, han gjorde morsa. Precis. Så hon var med i programmet och han visade alltihopa igen. Och, så jag tyckte att
ja, för han fick ju väldigt dåligt samvete av det.
Ja.
Inte när han såg dokumentären, långt innan, alltså när han dog. Liksom.
Ja. Så, ja, såklart.
Ja. Men att det, ja, men jag kommer också ihåg att jag hört en intervju att han var det är en sån, det är ett sånt minne jag har som slog mig väldigt hårt i min karriär att vi klippte bort Bill Hicks
precis innan han gick bort.
Mm. Mm.
Vad hemlighetsfull han var. Jag tänkte lite på Bamberg, Erik Bamberg, som jag förstod pratade inte heller så mycket om det. Och sen en dag så
ska man berätta för lyssnarna vem Erik är?
Ja, det kan vi göra. En komiker som var och som ofta var på Big Ben och var MC som var där, som dog i cancer.
Ja.
Ja. Att jag kände Erik, jag var ju helt plötsligt var han bara inte på Big Ben längre och sen ett halvår senare så stod det på hans Facebook att han inte fanns längre.
Ja.
Och det var lite samma, han verkar ha hållit det för sig själv.
Hans vänner hade varit lite så att han bara helt plötsligt så ville han bara ringa och säga att han tyckte om en eller att någon hade sagt när han gick in på ett humorställe typ så här, det här är mitt sista gig och liksom.
Alla, vad håller han på med?
Ja.
Och sen så var det där. Jag skulle ju inte vara så, tror jag.
Nej, du skulle ju bassinera ut att du var döende.
Jag skulle göra en podd om att vara döende.
Ja, följetong.
Jag vet inte, jag tror att det där att det är svårt att säga.
Ja, det är det verkligen.
Jag tror att jag är så här. Det känns också som ett ganska rimligt sätt att handskas med det.
Det känns ädelt. Nobelt.
Ja. Ädelt vet jag inte.
Jo, men för mig gör det för att det skulle vara så långt ifrån mig. Så det ska...
Du skulle sitta och må bra av att du höll inne för dig själv.
Men så här, jag tror inte att jag skulle klara
det. Du bara sitter tyst och bara... Men säg något då, snälla.
Fråga nu.
Jag är okay.
Sitter här.
Jag är så jävla Nobel just nu.
Men det är det som är... Man får, som är väldigt intressant, i alla fall med Bill Hicks, är just såhär, undra vad som hade hänt hade han inte dött 94. Det är som att, det, någonstans så blir det ju alltid den här idol, alltså kulten någonstans uppstår ju också vid att han inte hann producera mer, att han inte hann göra mer saker, han hann kanske fortsatt till exempel 94, då han har hållit på in till 2000. Alltså, så frågan är, hade han kanske börjat kommentera så här, George W. Bush till exempel?
Ja.
Sådär, och
ja, det hade varit
11 september, allt möjligt sånt där. Alltså, så här, det är, man kan ju spekulera väldigt mycket i det där, men får se, hur gammal hade han varit nu då? Då hade han varit nästan 50 nu.
Måste han ju, ja, 42, 50, mer.
60.
Han måste nästan 60, måste han ju nästan varit. Mm.
Nej, ja, jo, just det.
Han är född 32 när han dog. Han dog 94.
Just det.
Mm. Han närmare 60.
Han närmare 60.
Men det är ju, jag tror att spekulationerna gör att myten blir starkare också. För att i vår fantasi så skulle han åldras med sån värdighet. Samma sak med Kurt Cobain eller alla de här som dör tidigt liksom, att de var på någon slags peak av deras berömmelse och myten skapas av att man vet inte vad de hade kunnat göra.
Nej, precis.
Kan ju varit så att han bara hade tallat på någon tjej också och fallit bort i glömska, vi vet ju inte. Men nu är han garanterad att ha den här myten kring så att han alltid kommer att ha varit fantastisk om han fortsätter leva.
Louis bara, fan.
Ja, men lite. Tänk om Louis hade dött innan. Det hade kommit ut ändå för han har hållit på med det ett tag. Men bara liksom att han hade pikat där och...
Fan man önskar det alltså.
Och jag tror att Bill Hicks hade åldrats värdigt också det. Men man vet ju aldrig.
Känner du att din humor eller din stand-up har blivit influerad av Bill Hicks?
Ja, absolut.
På vilket sätt?
Men jag tror faktiskt att jag blev bra på stand-up när jag vågade gå mer åt att göra lite som Bill Hicks gör ändå, att han verkligen tillåter sig själv att agera utifrån alla aspekter av stand-upens gestaltningsmöjligheter.
Mm.
Ja, men, eller det som finns att, alltså allt det här med act-out och improvisation och imitation och one-liner och material och berättelser, allt det, han gör ju det väldigt, väldigt bra. Jag känner att jag blev bra när jag vågade bli den komikern som vågar göra alla de olika delarna av stand-up. Jag tänkte så här, när jag började, jag var ju ett sånt stand-up-fan egentligen, eller stand-up-nörd och humornörd, att jag hade ju så många olika komiker och inspirationskällor Så jag visste ju inte egentligen vad jag ville vara för någonting på scen.
Mm.
Och så därför så hade jag ju många år av att bara harva och testa och experimentera.
Mm.
Med oftast mindre lyckat resultat.
Mm.
Och det är jag glad för idag, att jag tog mig igenom den experimentfasen. Så där. Men någonstans, det jag hittade sen efter det var ju egentligen någonting som ligger närmare mig själv.
Mm, mm.
Och också det som jag först föll för, som med Bill Hicks också, att det var väldigt ärligt, öppet och någonting jag kunde relatera till. Och det hittade jag till genom att experimentera. Så där. Men många nya komiker ser man ju, de har ju en favorit som de försöker efterlikna. Mm. Efter första gigget så låter de som Jim Gaffigan eller något sånt där.
Ja.
Men sån var inte jag. Jag hade liksom 100 olika inspirationskällor.
Ja, vilka gillar du mer?
Än Bill Hicks.
Ja.
Ja, men jag var ju, Woody Allen-nörd var ju från också från den tiden. Men
sen, och det var ju Bill Hicks också.
Ja, det kan jag tänka mig.
When I went to school I was thrown out and I got a job. My father had a grocery store on Flatbush Avenue in Brooklyn. And he hired me to work for him. It was the first job I ever had working for my father. And I unionized the workers. We struck and drove him out of business. And he's always been touchy about it, you know?
Jag tycker han har ju en av de mest... Jag älskar den. Det är ju verkligen nästan som en sketch mer. Men att han berättar en historia där han och hans mor så fick han en kula. Som han säger åt, han blir tillsagd av sin mor att han ska bära den här kulan i hans vänstra bröstficka. Och en dag när han är ute och går så a crazed evangelist throws a Bible from a fifth story floor and that Bible would have gone straight through my heart if it wasn't for that bullet in my breast pocket.
Det är
en sån där som jag bara, fan vad, jag älskade det när jag hörde det. Det var, det var bra.
Det var roligt.
Det var det vi hann.
Ja, det är det vi hinner.
Ja.
Vad roligt att du kom.
Tack, det var kul att få prata. Det är alltid roligt att prata humornörderi, för ingen annan vill ju lyssna på det.
Ja, men jag kommer lyssna på det. Jag kommer klippa
alltså,
det.
De som lyssnar på den här podden kommer
de
att lyssna på det.
Ja.
Jag menar bara att ingen annan vill ju höra det.
Nej.
Jag menar, man blir ju aldrig inbjuden för att prata om humornörderi.
Nej, kom gärna tillbaka. Det är, så fort du är sugen på att prata om något annat så är det bara höra av dig.
Vi älskar att humornörda.
Ja,
härligt.
Ja.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.